Ja, god förmiddag allihopa. När Paulus undervisar om vad vi äger i Kristus, vilka vi nu är när vi har tagit emot Jesus och tror på honom, så använder han ofta ord som talar om att det är något väldigt verkligen stort och härligt vi har fått tag i. Han talar om härligheten i bestämd form. En bestämd härlighet. Det kan vara mycket som är härligt, men en bestämd härlighet. Och han använder uttryck, i varje fall i den bibel jag läser, som heter överväldigande härlighet. Och på samma sätt gör också Petrus när han berättar om vad han har varit med om uppe på det där berget där han fick se Mose och Elia samtala med Jesus. Och i det samtalet förstår de verkligen vem Jesus är. Och då så skriver Petrus i sitt andra brev att Jesus alltså mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Och han fick höra orden: detta är min älskade son. Och då liksom förklarades allting för Petrus. Ah, nu vet vi vem Jesus är. Men här talas det om en majestätisk härlighet. Men om vi ska förstå vad det är för en härlighet som Paulus talar om, då måste vi förstå skillnaden på det förbund som Gud slöt med Israel på Sinai och det förbund som slöts genom Jesu offer av sig själv på korset. Och då har jag en liten skiss här. Den är hur enkel som helst, men den säger någonting som inte så många tänker på. Och jag väljer att tejpa upp den inför allas åsyn. Det skulle ju gått fortare om jag hade gjort det innan. Men då hade ni suttit och tittat på den. Det är fel tillfälle så att säga. Nej, det fixar sig. Jajamän, det funkar. Ja, tack så hemskt mycket. Den här var så snäll, den här skivan. Kan ni se alla? Ni vet ju mycket väl om att det finns någonting som heter Gamla testamentet i Bibeln. Från början och fram till Jesu födelse berättar Gamla testamentet saker och ting. Och så vet ni att det finns något som heter Nya testamentet som börjar sin berättelse vid Jesu födelse och framåt. Sen finns det ju något som heter Gamla förbundet då, detta med lagen som Israel hade, som börjar här borta med Mose, men tar slut vid korset när Jesus dör. Och där börjar det nya förbundet. Ni vet ju att Jesus vid nattvarden säger, vid sista måltiden säger: detta är det nya förbundet genom mitt blod. Och därmed åsyftar han sin död på korset. Men nu har vi ju detta kruxet att vår nya testament i Bibeln börjar sin berättelse vid Jesu födelse. Och då tänker vi ofta att ja, Jesus, det handlar om Jesus och allting där är ju jättebra. Det som Matteus, Markus, Lukas och Johannes berättar om. Men vad vi inte tänker på, det är att Jesus själv, som det står i Galaterbrevet, född av kvinna, ställd under lagen, han levde i det gamla förbundet. Och när han diskuterar i evangelierna här med det judiska ledarskapet och med folket, så är det den judiska lagens krav och regler som han diskuterar med dem och säger att så här måste ni leva om ni ska leva rätt. Och det klarar de ju inte av, utan han vill ju visa på att det behövs något annat, det som han kommer med. Men Nu har vi det problemet i vår tradition att i många kyrkor så predikar man mestadels i evangelietexten, som det heter. Matteus, Markus, Lukas, Johannes berättelse. Och där finns mycket underbara ting som Jesus gör som man kan predika om. Men man måste predika utifrån vad som har hänt på korset. Och gör man inte det utan läser allt som handlar om det gamla förbundet som Jesus diskuterar med folket om, då blir det väldigt konstigt. Om vi ska leva upp till de reglerna som inte de kunde leva upp till ens, då får vi ett ben i det gamla förbundet och ett i det nya, och vi är förvirrade och vet inte egentligen vad vi äger. Därmed har jag inte sagt att man kan strunta i gamla testamentet. När jag säger så här så finns det en kritik mot det, att man liksom struntar i gamla testamentet. Och man kan ju överdriva i sitt språk. För det här, hela Bibeln är Guds ord. Och det finns så mycket gamla testamentet som talar om hur Gud är och hur människorna är och vad som blir när människorna gör på ett visst sätt. Och det finns så mycket förebilder till Jesus och så mycket förutsägelse, profetior som har gått i uppfyllelse, som kommer att gå i uppfyllelse. Så vi kan inte liksom kapa gamla testamentet. Men vi måste förstå vilket ord som är riktat till vilken tid och vilka människor. Ja. Mot den bakgrunden skulle jag vilja läsa på nytt från andra Korintherbrevets tredje kapitel som vi hörde inledningsvis en del ifrån. Och jag läser ur Bibel 2000, men det är samma Paulus och samma Jesus. Där står det så här då. Paulus säger i sjätte versen: han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sån härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Mose ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det försvinner, det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? Och när jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet, och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat. Ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort, eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Mose lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. För vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren. Anden. Ja, ni kanske säger som min fru: Paulus, han är invecklad, han snirklar hit och dit. Men han har också kommit åt det viktigaste. När Mose mötte Gud vid Sinai blev han så berörd av Guds härlighet att det strålade från hans ansikte. Och det strålade så folket bländades och blev förskräckta. När Mose talade med Gud ansikte mot ansikte blev han så påverkad av Guds härlighet. Men eftersom folket blev rädda för denna härlighet så satte Mose då en mask för ansiktet, eller en slöja för ansiktet, så folket inte kunde se den utstrålning som Guds härlighet hade gett honom. Trots att den härligheten slocknade av efter ett tag. För den tillhörde ju inte den här världen utan den tillkommande världen. Trots det så höll han på med det här skynket för ansiktet. Och då gör Paulus, som jag uppfattar, en pedagogisk bild av detta. Folket såg inte Guds härlighet och kunde inte se Guds härlighet. De såg bara lagarna, reglerna som Gud gav för att det skulle bli ett folk, för att det skulle bli en nation som skulle vara Guds tjänare på jorden. Gud skulle bli synlig på jorden genom Israel. Och att bryta mot lagen, det var förenat med straff och rädsla. Men det gamla förbundets lagar hade ingen bestående härlighet. Utan som vi läste här i vers 12 och 13. När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat. Det tog slut. Och Paulus är ju den som har fått sätta ord på vad evangeliet om Jesus betyder för oss. Vilken härlighet som gäller för oss när vi tror på Jesus. Han skriver därför i Romarbrevet 10 kapitel. Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Och då åsyftas just det som hände på korset. Jesus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Nu hade ju Paulus judar runt omkring sig, vart han än kom. Vilket föranleder denna jämförelse med det gamla förbundets lagar och villkor. Fast jag märker ju i kristenheten idag att det finns ett väldigt ökat intresse för det judiska i både kultur, tradition, teologi och liv. Och visst har Gud utvalt judarna för ett speciellt syfte. Allt som profeterna har sagt om Israel kommer att gå i uppfyllelse ända tills vi blir ett enda Guds folk, en herde och en jord i Guds framtid. Men tyvärr stämmer Paulus ord även in på oss i kyrkan idag när jag läser i vers 14 i detta kapitel. Ty ännu idag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Alltså, tar man ett ord från gamla förbundet och säger det är så vi ska leva, då hänger slöjan kvar. Och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Alltså man kan inte ta ett ord i gamla testamentet och uttala om Israel och utan vidare säga att det gäller oss och det gäller vår nation. Jag vet att den helige ande kan ta ett ord vilket han vill och göra det levande för oss i en speciell situation. Men vi måste ändå se vad är det Gud har tänkt med det här ordet. Så läser du i gamla testamentet att du ska inte äta fläskkött och sen ha dåligt samvete för att det blev en skinka på mackan istället för en kalkon. Ja, då behöver slöjan bort. Läser du i bergspredikan att blir du vred och arg på någon så är det detsamma som mord. Eller fascineras du över en annans hustru och tycker det var en väldigt vacker kvinna, då har du begått äktenskapsbrott med henne i ditt hjärta. Läser du bergspredikan att du ska älska dina fiender, så hur lätt är det? Läser du istället att istället för att se på dåliga bilder och filmer, så ska du pornografi och sånt, så ska du riva ut dina ögon. ja, då kan du upptäcka att du är inte så fullkomlig innerst inne. Men Jesus säger i bergspredikan, var fullkomliga, så som er himmelske fader är fullkomliga. Och så vet vi inte egentligen om vi duger. Jag vet inte, Luther kom ju med reformation om rätt, att man blir rättfärdig genom tro. Men ändå ser det ut som att någonstans några hundra år efteråt så kom den lutherska traditionen att ge väldigt mycket fördömelse in i den svenska folksjälen. Jag kanske har fel. Eller är det bara detta att vår medfödda skuldkänsla utan Gud, jag vet inte. Men många känner sig fördömda, når inte upp till att vara goda nog, tror inte att det räcker. Nej, det räcker inte. Man har i sitt undermedvetna en känsla av att ska jag vara en god kristen så måste jag leva bättre. Inte vara så egoistisk, inte vara så avundsjuk, inte missbruka mat och vin och inte leva si och så. Men här läser jag. Men för den som vänder sig till Herren Jesus Kristus faller slöjan av. Alltså det som har fått dig att känna dig fördömd, känna dig otillräcklig, finns inte längre. Kraven som du förknippade med en krävande Gud är en lögn. Kan man säga så? Precis som Mose umgicks med Gud ansikte mot ansikte, så är du också framme vid det allra heligaste. Ett möte med Guds kärlek. Det här demonstreras ju fantastiskt i det judiska templet när Jesus dör. Du känner säkert till den berättelsen. Hur det hängde en slöja där också. Ett förhänge, ett draperi framför det allra heligaste. Ingen kunde se in i det allra heligaste. Ingen fick gå in där mer än överste prästen en gång om året för att offra för folkets synder. Och man försäkrade sig ifall han skulle vara gjort något galet så han inte skulle överleva där bakom, att man band ett rep i honom så man kunde dra ut honom ifall han dog där inne. Och så när Jesus ger upp andan på korset, så är det bara wow, så faller det där draperiet ner. Slöjan försvann från det allra heligaste. Och man ser rakt in i det allra heligaste. Och det är nu inte farligt. Det är nu till för alla. I mötet med Jesus får vi möta härligheten från Gud. Där det inte finns någon fördömelse. Där det inte finns någon skam. Där allt är förlåtet och kommer att förbli förlåtet. Jag liksom hör hur många tänker, ja men inte kan man leva hur som helst. Nej, vem vill det? Men det finns en sån underbar härlighet i det Jesus har gjort i sin död uppståndelse. Som Paulus därför skriver, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och vi får inte förminska det Jesus har gjort i sitt offer på korset. Genom att skapa oss någon slags religiös tradition istället. Han har gjort oss till sina fullkomligt älskade barn. Och vi kan inte förbättra detta. Och vi ska inte förbättra detta. Utan vi ska ta emot härligheten som gäller oss. Vi ska befrias av den. När Jesus hänger på korset så utropar han ju orden, det är fullbordat, det är färdigt, det är klart. Då är härligheten från Gud vunnen för oss. Så ta emot härligheten i ett nytt förbund. Jag vill ge helt kort 5 små punkter om vad härligheten i Kristus kan innebära. För det första, när du tar emot Jesus så blir du en ny skapelse. När du i ditt inre tror att Jesus har uppstått från de döda och med din mun kan säga, Jesus, jag behöver dig, du är Herren, jag tar emot dig. Då fyller han dig i ditt inre med den helige ande. Det föds ett nytt liv i dig, ett evigt liv. Du tillhör Guds framtid. Du är född på nytt, du är en ny skapelse. För det andra, när du tar emot Jesus blir du fullständigt förlåten. Fullständigt förlåten. Alltså Gud söker inte efter fel hos dig. Han gör inte det. Hur många fel det än finns i ditt liv, i dina tankar eller i dina minnen. Han ser på dig som sitt fullkomliga barn. Därför att Jesus är fullkomlig. Och nu är det hans standard som gäller som en gåva för dig. Vi läser i Hebreerbrevets 10 kapitel att med ett enda offer har han för all framtid för fullkomnat den som blir helgade. I hans ögon är du fullkomnad genom honom för all framtid. Blir helgad, ja men jag är nog inte helgad. Det tar inte 30 år att bli helgad. Helgad, det betyder att du tillhör Gud. Gud är helig och nu kallas också vi heliga. Och den som blir helgad, det är alltså den som tar emot det Jesus har att ge. Då är du helgad, du tillhör heligheten. Och så fortsätter Hebreerbrevet. Deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. För att här tog de slut inför Guds ansikte. Johannes döparen säger om Jesus, där är Guds lam som tar bort världens synd. Och tar han bort världens synd så är den borta. Och hela världens synd, denna hemska värld. Ja men Gud ser på ett annat sätt. Han har hittat en annan lösning som vi ska ta emot. Och så när synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer. Så tillståndet som vi nu har, härligheten från Gud, som gör att trots våra svagheter och ofullkomliga tankar går vi inte att samla på oss ett skuldkonto under veckan som vi behöver komma till kyrkan för att be om förlåtelse för på söndag. Så bräcklig är inte frälsningen. Mikael Järlestrand sjunger på sin skiva Du är fri. Fastän att jag är fri och förlåten kommer frestaren till mig ibland. Han försöker mig binda i gårdagens synd. I gårdagens synd. Men då hörs Jesu ord. Du är fri. Du är fri. Jag är fri från all oro och fruktan. Jag är fri från all synd och skam. Jag har bytt mina bojor mot frihetens sång. Jag är fri i all evighet lång. Förlåt mig om jag tänker högt. Jag förstår inte riktigt gudstjänstordningar som börjar med syndabekännelse och så syndaförlåtelse. Och så går det 45 minuter och så ber man i Fader vår, förlåt oss våra skulder så som vi också förlåter den som... Hur tänker man? Har man syndat så mycket i kyrkan under 45 minuter så man måste be igen? Alltså, är det inte lite grann att förringa betydelsen av Jesu död på korset? När detta enorma offer som tar oss in i en ny härlighet i gemenskap med Gud. Hänger slöjan fortfarande kvar? För det tredje, när du har tagit emot Jesus så räknas du som rättfärdig. Jag säger räknas. Jag skulle kunna säga så är du rättfärdig. För det är så Gud tänker. Men vi känner ju mest av hur dåliga vi är. Så därför säger jag, du räknas som rättfärdig. Och jag läser vad Paulus skriver i Romarbrevets 3 kapitel. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir det av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro. Så när du tror på Jesus som uppstått från de döda för dig, då räknas du som rättfärdig. Och här står det att du faktiskt är friköpt och blir rättfärdig. Därför kan Paulus uppträda frimodigt som tjänar åt ett nytt förbund. Och därför kan vi också uppträda frimodigt, för vi är tjänare i detta nya förbund. Paulus kallar det för rättfärdighetens tjänst eller andens tjänst. Vi har olika gåvor i vårt uppdrag där vi får vara till välsignelse och glädje för andra människor. Men inte som en prestation för att Gud ska bli nöjd, utan som ett utflöde av den härlighet som finns i Guds hjärta. Gud är inte främst intresserad av vad vi gör för honom, utan att vi älskar Jesus som först har älskat oss. Som du sjöng så bra. Jag har suttit några gånger med äldre människor som inte har haft så långt kvar att leva. Och som ändå har sagt: tror du att jag har gjort tillräckligt? Jag kanske kunde ha gjort mer. Och då låter det som att slöjan inte har tagits bort. Det fjärde. När du tar emot Jesus blir du förenad med Jesus. Det är inte en åsikt. Dopet beskriver hur vi förenas med Jesus. Vi förenas med hans död och uppståndelse. Så det gäller som att vi själva har dött bort med vår synd och vi har uppstått med ett nytt liv. Vi är förenade med den uppståndne Jesus. Vi har klätt på oss Kristus. Han blev människoson för att vi skulle kunna bli Guds barn. Han blev som vi för att vi ska kunna bli som honom. Och vi läste ju här i den 18:e versen i detta andra Korinthierbrevets 3:e kapitel. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av den härlighet som kommer från Herren. Vi förvandlas till, vi blir upprättade till avbilder av Jesus så som Gud hade tänkt. Och det här tycker vi låter otroligt. Många pratar om att, och sjunger om att vi ska bli som lik Jesus. Men här står det att vi upprättas till samma avbild. I Johannes första brev skriver Johannes: i detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådan är vi i den här världen. Sådan som han är, sådan är vi i den här världen. Men det har vi väl aldrig tänkt. Det som gäller Jesus, det gäller nu oss. Därför ska vi be frimodiga böner. För vi är representerade inför Guds tron genom Jesus. Vi är förenade med honom så vi är där. Och därför blir vår bön en bön i Jesu namn. Det femte. När vi tar emot Jesus erfar vi härligheten genom den helige ande. Herrens härlighet. Herren, det är anden, läste vi. Och det Herrens ande är, där är frihet. Det Herrens ande är, där är frihet. Och vi förhärligas av denna härlighet som kommer till från Herren, som är anden. Vi hamnar ju väldigt lätt i en intellektuell tro. Vi tror med hjärnan och vi ska förstå. Och klart, förnuftet måste vara med, men också hjärtat. Men anden kan uppenbara för oss att vi förstår på ett annat sätt, på ett djupare sätt. Och det är mer än en känsla, även om det känns bra. Och oro och bekymmer rinner av. Sista bibelord här nu. Paulus skriver ett märkligt ord till Titus när han skriver i Titus brev. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga, så som det är vårt hopp, vina evigt liv. Det är ett ord att lita på. Alltså, anden strömma över oss. Det är som en, jag associerar till en dusch av helig ande. Att duscha i den heliga ande, att bli genomströmmad, och på något vis blir man genomskinlig och renad. Ja. Jag stod i Mjölby i en kyrka och fick en, ska jag kalla det, uppenbarelse eller syn som gällde arbetet i den församlingen. Men när jag stod där så kändes det som att jag blev duschad. Och på något vis blev jag så lätt, och på något vis blev jag genomskinlig. Det var något så konstigt. Men det var starkt och det var skönt. Det var dusch i helig ande. Det jag nu har försökt förklara, eller rättare sagt inte kunnat förklara så bra så att du förstår det, kan du få erfara genom en dusch av helig ande. Låt oss be. Tack Jesus för att du har kommit och låtit all den himmelska härligheten tillfalla oss. Och nu ber jag dig helige ande att du ska möta oss var och en med en befrielse ifrån allt som kan döma oss, tynga ner oss, när du nu ändå har tagit bort det. Att du ska låta alla slöjor försvinna så att vi ser klart vad vi äger i dig. Vi tackar dig för att du har så mycket härlighet att uppenbara för oss dag för dag. Tack Jesus Kristus för den du är. Amen. Tänker även på Lina Sandell hade fångat detta när hon skrev: är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Och så bort med alla tårer floder, bort med allt som här mig ängsla vill. Och så är det en vers. Och det broderskapet, se det gäller mer än allt vad här man nämna kan. Ty i bredd med Jesus det mig ställer, och ge mig rätt till samma arv som han. Amen.